Tundradöden av Roger von Bonsdorf, uppläst av mig, Victoria Flodström, för Gyllendal Astra. Till Nora och Julian. Prolog. Tava Voma. Hjortronen. Eldgula, saftiga, syrliga små moln. Myren var full av det norrländska guldet. De soliga och fuktiga somrarna hade gynnat bären. Märta hade inte ens vandrat en timme från bilen och hennes hink var redan fylld med minst en liter. Hon tänkte på allt gott hon skulle laga när hon kom hem. Sylt, saft, mylta, kanske snaps. Rune brukade försöka att göra likör med blandade resultat. Hon tittade bort mot dem där hans rygg stack upp ur sumpmarken och myggorna dansade på hans näthatt. På det här avståndet skulle han kunna vara vem som helst, men hon kunde nästan se hur röksugen hennes make var. Lite längre bort kunde hon se sin son Isak gräva med en pinne i träsket. Han hade inte kommit hit för hjortronens skull, minsann. Men hans vän Sofia tog åtminstone emot en spann och verkade tänka mer på att plocka bären på vetenskapen. De var på besök från Luleå, där de båda studerade vid universitetet. De såg lite ut som biodlare allihop, där de stövlade genom mossen, täckta från topp till tå. Sofia hade berättat i bilen att hon ville mäta hur varmt det var i marken. Hon hade en uppsats på gång. Tydligen hade de heta somrarna och de snöfattiga vintrarna påverkat frosten i jorden på något sätt. Hon menade att kärlen tinade och kunde släppa ut sumpgaser och annat otyg. Varken hon eller Isak kunde prata om annat än växthuseffekter och koldioxider hela vägen till sjön Pulsojärvi. Där hade de stannat och gett sig av norrut, i riktning mot den finska gränsen. Nu var de utspridda över myren, så var och en kunde tänka på sitt, vare sig det var på att koka sylt eller klimatet. Efter att ha fyllt sin hink till hälften ropade Märta till sig de andra. Innan det blev för sent ville hon visa de märkliga högarna i Tava Voma, som kallas palsar, för Sofia. Du som studerar geologi nu borde ju vara intresserad av sånt, sa Märta. Både Sofia och Isak verkade uppspelta vid tanken och började genast samla ihop sina instrument. Sofia förklarade att palsmyren var unik för den svenska fjällvärlden. Isen under myrarna tryckte upp torven så att det bildade små kullar med kärnor som aldrig smälte. Det blir en bit att vandra, särskilt nu när man måste gå runt alla nya bäckar och kär som dyker upp lite var som helst. Vi måste också ro över en kärn om ekan finns kvar, sa Märta. Men alla tyckte att det lät som en bra idé. De hoppade över tuvor och gölar medan Rune berättade för Sofia att man ibland kunde se hur raketerna från rymdbasen S-Range damp ner häromkring. Hon pratade om sina nya kängor, som andades men ändå var vattentäta. Märta tittade ner på sina egna trogna gummistövlar som hade skyddat hennes fötter i vått och torrt. Efter en stund pausade de uppe på en kulle. Rune passade på att rulla en cigarett, myggorna till trots. De andra njöt av utsikten över den kärva polarslätten, delade på en flaska vatten och torkade svetten från pannan. Isak petade lite med sin metallpinne i terrängen. Det är en slags termometer som kan avläsa temperaturer på flera meters djup, sa han. Väl hemma i Luleå igen skulle han jämföra det han hittade med tidigare mätningar. Märta unnade sig några hjortron. De smakade ljuvligt bäska i värmen. Tänker du försöka göra likör igen? Frågade hon Rune. Skämtar du? Sa han och skrattade så att röken kom ut ur näsan på honom. Sist smakade du kattpiss. Ekan låg kvar där den brukade och Rune rodde dem över sjön. Eftermiddagssolen glittrade i vattnet och den blanka ytan bröts av små fiskar som jagade myggor. I takt med att de närmade sig palsmyren hade Märta spanat efter fler hjortron. Hon hade lagt märke till att de blev färre ju närmare de kom. Kanske skulle hon hinna plocka fler på vägen tillbaka. Framme på andra sidan sjön klättrade de över en ås för att nå höjden.